Ja, min del av den här samtalsfrågan då lyder: hur kan ett fritt nätverk förbli ett fritt nätverk? Vad är frihet? Många vill nog definiera det som oberoende. Men så kan vi som kristna inte definiera frihet. Vi är tvärtom väldigt beroende av Jesus Kristus. Så om ett fritt nätverk ska kunna förbli fritt, eller bli fritt, för jag tror kanske inte att vi är så fria, så måste det karakteriseras av ett gemensamt fokus på Jesus Kristus. Nu är det så att nätverkets hemsida friförsamlingen.se överhuvudtaget inte nämner Jesus. Jag tycker det är anmärkningsvärt och illavarslande. Och varför? Jo, därför att nätverket utger sig för att vara pentekostalt. Detta definieras inte. Det förutsätts tydligen att alla vet. Men jag vet inte. Och jag har en viss förmåga att inse när jag inte förstår. Eller med andra ord, när kejsaren inte har några kläder. Men en grov gissning kan ju vara det att pentekostal har med den helige ande att göra. Och då blir det ännu konstigare. För om det finns något som den helige ande gör, så är det att förhärliga Jesus. Att måla Jesus. Att förklara Jesus. Att uppenbara Jesus för oss och för världen. Vem är då Jesus? Han är Gud inkarnerad. Han är som son treenig Gud tillsammans med Fadern och Anden. Genom honom och till honom har allt blivit skapat, och han uppehåller allt. I sitt ställföreträdande offer, när han utgöt sitt blod, försonade han världen med Gud och upprättade ett nytt förbund. I Jesus Kristus finns frälsning och helgelse. Halleluja! Endast i honom finns frihet. Men kan vi inte redan det här? Är inte det så elementärt att vi kan hoppa över det? Kan vi det så väl att det blivit oattraktivt? Vad har hänt då om Jesus Kristus har blivit ointressant? Är vi då fria längre? Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Johannes 8:32. Nu är det så att allt i Guds ord är inte lika viktigt. Jag upprepar det. Allt i Guds ord är inte lika viktigt. Om något annat än Jesus Kristus, vem han är och vad han har gjort och sagt för vår frälsning kommer i fokus för detta nätverk, då har vi förlorat vår frihet. Och jag kan inte se att Jesus är i fokus. En tanke. Om vi enbart försöker kopiera pingströrelsen från förr, kommer vi ofelbart att hamna i samma utveckling som den genomgått. Det säger sunda förnuftet. För då ligger i likheten vi eftersträvar också fröet till en lika utveckling som pingströrelsen haft. Fritt i ett fritt nätverk kan alltså inte definieras i motsatsen till något annat, för då blir det avhängigt av oppositionen. Kan vi inte helt enkelt låta bli att tala om pingströrelsen från förr? Eller samfundet pingst, eller pingst FFS? Och för den delen låta bli att upprepa mantrat pentekostal. Och istället tänka på, tala om, gestalta, söka det som är där ovan, Jesus Kristus, Kolosserbrevet 3:1. Jag tror det är endast så som vi kan bli fria, för vi är inte fria. Vi kan fortfarande kalla oss ett fritt nätverk, men bara om vi förstår det som en målsättning, ett mål att sträva mot. Sanningen som är Jesus Kristus kan göra oss fria, det vill säga att hans liv allt mer kan få ta gestalt i oss. Så låt oss därför fokusera på Jesus Kristus så att detta kan få vara ett fritt nätverk. Kort version. Amen.
Ja, jag ska göra som Zacchaeus. Jag ska skynda mig ner. Det är ju så här att de flesta av oss har ju levt vårt liv i pingströrelsen. Och några av oss är ju också aktiva pastorer i pingströrelsen, förkunnare. Och när det här nätverket kom till, hur det uppstod ganska, vad ska vi säga, det uppstod då i Skänninge. Och det var väl mycket också att vi kände ett behov av att träffas, därför vi hade gjort en gemensam resa. Och vi hade gemensamma tankar och vi kom tillsammans och driftade detta. Och det är klart att det var, jag kommer ihåg den där dagen, det var mycket som var härligt och gott. Men samtidigt, det fanns också ett inslag av smärta i många berättelser och upplevelser som blev delade. Men nätverket kom till stånd och vi har haft flera olika träffar. Min tanke med detta, hur kan vi göra vår gemensamma tro känd? Det är så att jag känner ett behov av att vi skulle kunna få ut information eller en kunskap om vad vi tror som finns i det här nätverket. Det har ju gått en del år och det har varit en del frågor. Det har lyfts upp i våra led och i våra församlingar. Synen på dop, det har varit frågor om bibelsyn, synen på Israel och så vidare. Det har varit flera olika frågor. Och jag funderar på hur kan vi inom nätverket, hur kan vi hitta någon slags gemensam strategi för hur vi fungerar i vårt mediasamhälle? Hur kan vi tala om vad vi tror på? För att jag tror att det är så här att hur många som finns i det här nätverket är beroende på hur många som vet om att nätverket finns och vad vi faktiskt tror som finns i nätverket. Nu tror jag det är ganska homogent. Vi tror förmodligen ganska lika. Och då tänker jag så här att om det då är sådana här allvarliga stora frågor som tas fram i debatten genom olika församlingar och olika inom pingströrelsen där vi befinner oss, de flesta av oss. Då tänker jag så här att hur gör vi när dopfrågan kom upp? Vi var väldigt tysta. Det fördes lite, kanske någon skrev någon artikel och sådär, men hur hade det varit, hur hade det sett ut om vi hade kunnat samla oss och skrivit någonting med kanske 8-10 namn under i ett sätt att föra fram det vi tror på. Och det verkar som att i alla fall vi som befinner oss i pingstförsamlingar då, som vittnen, som predikanter, det pågår liksom ständiga omvärderingar hela tiden. Och vi kämpar med det här, vi möter oss medlemmar, vi möter det på olika sätt. Och hur blir vi en hjälp för varandra? Hur för vi fram det? Kan vi göra det gemensamt? Hur för vi ut det? Så jag har inget svar på det här, men jag vill veta, hur tänker ni andra? Det är en fråga från mitt innersta. Hur ska vi göra? För att jag är lite rädd att vi blir annars en liten skara som har känt varandra i många år. Och så liksom stannade med det. Jag skulle önska att vi hade en genomtänkt strategi. Hur vi når ut i nätverket. Hur vi jobbar gentemot media. Hur ska vi göra med de frågorna? Jag tror att vår framtid ligger mycket där. Det var min fråga.
Ja, Ulf Granat heter jag. Jag och min fru, vi bor i Alingsås. Det är den information som finns där. Det finns någon, kanske någon som funderar över vad jag är för en figur och vem jag är, men det kan ni ju då fundera på. Det var ju inte riktigt det som saken gällde. Jag har sysslat med det här begreppet en fri församling av och till veckorna som ligger bakom här. Jag, precis som de flesta av er, jag har ju växt upp i pingströrelsen, formats av pingströrelsen, och om jag ska vara riktigt ärlig så är jag ju oerhört tacksam över det. Jag är inte tacksam över allt som hur det ser ut idag, men jag är tacksam över det som har kommit mig till del under min uppväxt, under min ungdom. Och har känt stor tacksamhet över det som har präglat pingströrelsen. Jag har tänkt tillbaka på, jag är inte sån att jag tänker tillbaka och tycker att allting var bättre förr, men jag har funderat lite över hur det har sett ut i pingst. Och att tanken om den fria församlingen, den har alltid tilltalat mig väldigt. Jag har alltid känt på något sätt instinktivt att så ska det vara. Församlingen ska vara fri. Men om vi tittar tillbaks, som enligt min erfarenhet och i pingströrelsen, så hade fria församlingar hade ganska stor gemenskap med varann. Vi odlade gemenskap med varann. På den tiden då alla pingstförsamlingar hade sångarskara eller hornmusik och så vidare, så besökte man varann. Man gjorde sångarresor och så besökte man församlingar som fanns lite runt om. Stora församlingar, de hade stort inflytande. Det hade de. Stora, kända predikanter hade stort inflytande. Men församlingarna var fria. Församlingarna leddes av sina äldste och sina pastorer. Och var inte ställda under någonting annat, utan kunde fatta sina egna beslut. Det jag funderar på, och det ser ni ju på frågan här, om det är så att det finns något annat än detta att man inte ingår i ett samfund som kännetecknar en fri församling. Och jag tänkt, finns det något, ska det finnas något i församlingens väsen, i församlingens sätt att förhålla sig till Guds ord, till sin omgivning, till världen, som är kännetecknande för en församling som verkligen är fri? Bibeln talar mycket om frihet, och vi vet att vi stavar på det kanske både ni och jag, att det är så att den som sonen gör fri, han är verkligen fri. Och så detta är vad jag har grubblat på. Jag har funderingar omkring det, men de vet jag ju redan. Vad ni funderar på, det är jag ju mer intresserad av egentligen. Men det måste finnas något annat. Det måste finnas något som kännetecknar en församling. Som är något som finns i en församlingsväsen. Som gör att man kan betrakta den som en församling som är verkligt fri. Det är möjligt att en församling kan vara fri samtidigt som den tillhör ett samfund. Det är möjligt att det kan vara så. Men det är inte det som jag är ute efter egentligen, utan det är just själva begreppet en fri församling. Har det en vidare betydelse? Finns det något annat? Finns det någonting som kännetecknar församlingen i så hög grad och som är på något sätt en del av församlingens väsen som gör att man kan säga att detta är en fri församling? Låter intressant. Det är egentligen bara för er att säga nej, så är frågan avslutad. Ja, jag lämnar det så här då. Tack så mycket.
Ja, nu finns det möjlighet att tala i det här om den fria församlingen. Och det. Vem är först på tur? Sigvard.
Ja, med tanke på att vi nu har fått klart med en liknande konferens då till höst i oktober i Alingsås, så kan vi säga att nu är läget lite laddat. Hur ska vi förhålla oss till den konferensen där och hur ska vi planera inför den? Vad är det vi behöver ta med nu inför den konferensen som på något sätt svarar upp emot de här frågorna som är ställda? Det är ju ett sådant läge lite nu, så vi kan inte bara tänka som så, ja, Alingsås, det kommer först i oktober, så vi behöver inte grunna på det. Men jag tror att det är nu vi ska grunna på det i så fall. Vad är det för någon förändring som ska till, om det nu ska det? Vad är det för en ny riktning som kanske behövs? Vad är det vi behöver fokusera bättre på? Vad är det vi kanske behöver lägga åt sidan? Så jag vill att vi tänker lite på den konferensen när vi fortsätter att prata, för det är ju det som väntar närmast. Ja.
Ja, jag har sett med spänning fram emot den livliga diskussionen i den här frågan, eller jag måste säga entusiasmen över att den har kommit upp. För mig engagerar den väldigt. Så som jag tänkt. Nu är det mina personliga uppfattningar, mina erfarenheter, mina upplevelser. Så, alltså ett fritt nätverk, nu har frågeställaren skrivit in ordet fritt där då. Men om frågeställaren har skrivit ett oberoende nätverk så hade jag kunnat ställa upp på det också. För vi talar ju om att vi är oberoende från staten. Vi är oberoende av, alltså samfundsoberoende. Just nu är vi väldigt fria för att vi är oberoende av förening, vi är oberoende av bankkonto, vi är oberoende av organiserat, alltså styrelse eller någonting i den stilen. Vi är väldigt fria om man säger så. Vi har tittat på en del frågor. Vi vill inte, syftet var inte att vi skulle bilda något samfund egentligen. Det var inte det, utan det vakuumet som kom upp då med precis det som har beskrivits var ju att ja, men då måste ju finnas massa församlingar som då inte har valt att gå med i samfundet, att de skulle ha möjlighet att träffas, för att den här strukturen som fanns tidigare, den tog man ju bort och så byggde man upp en ny struktur inom samfundet då. Men då var det ju en fördel att man var med samfundet i så fall. Det var det som var liksom vissa praktiska saker som gjorde, ja, men hur träffas vi då? Vi vill träffas och be, dela Guds ord, hade frågor som vi bar tillsammans, att det här måste vi kunna prata om i något forum, i något sammanhang. Men då samlas vi i någon församling någonstans, och initiativet var att vi då träffas vi i Skänninge, som vi gjorde då 2012. Men vi hade ingen ambition på att göra någonting mer egentligen på det sättet. Men frågeställaren här, om vi tar den första då, hur kan vi göra vår gemensamma tro känd? Tycker jag känns väldigt spännande. Det skulle jag också vilja höra om det är någon som vill säga någonting mer i den frågan. Och sen så tar du upp i trean här nu då. Tror vi att det kan finnas något mer än ett självvalt utanförskap i fråga om samfund och samfundsstyrelse som bör känneteckna en fri församling? Alltså, kan begreppet en fri församling få en vidare betydelse än frihet från samfundstillhörighet? Ja, med bakgrund till det som jag nämnde nyss då, så är ju det ganska självklart att vi är då fria från staten och fria från, alltså då, ett organiserat nätverk på det där vi har styrelse då som står över på något sätt. Och det finns någonting som vi har uttryckt tidigare då, att Jesus är huvudet för församlingen och det finns inget samfund mellan huvudet och kroppen. Så är det. Det där vi var att utgångspunkten då. Men jag säger att jag har inte riktigt svar på alla de här riktigt frågorna på det på så, men för att orientera oss lite grann utifrån det som jag har varit, haft mina frågor, funderar på detta. Så hoppas jag att ni nu då fick lite inspiration och fortsätta och besvara det här.
Jag tycker att den här frågan som du, Ulf, ställer är viktig. Eftersom vi, Pingstförsamlingen i Tolla på Kristianstad, är en församling som har valt att inte tillhöra samfundet, kyrkosamfundet Pingst FFS. Därför att vi tror att friheten ligger i att få göra efter vad skriften lär och säger. Vi tror att många församlingar som tillhör olika kyrkosamfund naturligtvis upplever andliga skeenden, perioder av väckelse och få se människor frälsta och så vidare. Naturligtvis är det på det sättet. Men det blir väldigt problematiskt om man vill vara en fri församling i den meningen att man bekänner sitt beroende till allt vad Jesus har gjort och tron på bibelordet och vill dessutom följa det. När samfundsledningar börja säga helt andra saker, då blir det jättesvårt. Därför att då utöva samfundet ett inflytande. De utövar ett nationellt ledarskap, kan man säga. Där man då tillkännager synpunkter eller avståndstagande eller brist på ställningstagande eller vad det nu kan vara för någonting. Som faktiskt också då drabbar de lokala församlingarna som då är knutna dit eller bär namnet Pingst, som i vårt fall då. Eller Ekumenikakyrkan, om det är en sån församling som bär namnet Ekumenika kanske i sitt namn och sådär. Så att vi har sett det så här i vår församling att det finns inte i Bibelns mönsterbild något utrymme för någon ledning över de lokala församlingarna. Utan vi menar att det finns i den lokala församlingen. Däremot så vill vi värna om friheten gentemot att följa Guds ord, men också att träffa, umgås med andra likasinnade, och där man kan också dela en andlig gemenskap. Men för vår del så känner vi att vi vill därför inte gå med i samfundet. Och det är naturligtvis inte så lätt kanske då som enskild. Vad ska jag flytta? Vad ska jag tillhöra? Vad ska jag ta vägen? om jag bor på en ort där det inte finns någon församling då som är i den meningen fri som vi tror frihet innebär, vad ska man då ta vägen? Det är jättemånga frågor det här. Eller ska man ordna fri församling då? Eller? Ja. Det är frågor som har konsekvenser med sig beroende på hur man svarar på detta. Mm. Det var mitt svar, eller min tanke omkring detta. Ursäkta mig Ulrik, men det var ingen som vinkade. Jag vill bara säga en sak till. Jag skulle säga en sak i det som Bo Kristo har sagt här. Jag tror att det är grundläggande för vårt nätverk måste vara just det som Bo Kristo har talat om när det gäller detta med att Jesus är Herre. Och vad detta innebär. För att vi är inte ett kyrkopolitiskt nätverk med en massa olika motiv. Och det är viktigt att komma ihåg det. För då annars så kan det komma drivkraft, alla möjliga motiv av kyrkopolitisk art. Och det är ju inte det vi tänker, det är inte det vi vill. Så vill vi inte ha det.
Jag skulle lägga till någonting då till det som jag inledde här med. Hur kan ett fritt nätverk förbli ett fritt nätverk? Jag lägger märke till, och det har säkert du också gjort, att det i Pauli brev, och Paulus skrev sina brev under apostlagärningarnas tid, så att det får räknas dit tycker jag, så finns det två stora delar i hans brev. De är ungefär så att den ena delen står först, den andra sen, ibland blandas de lite grann. Men de innehåller två stora komponenter. Det ena är vad Gud i Kristus gjort för någonting. Och det andra är vad det får för konsekvenser för oss. Vad Gud i Kristus gjort, vad det får för konsekvenser för oss i våra liv. Det där kan man också kalla för frälsning och helgelse. De bör naturligtvis, helgelsen är ju inte någonting som man sätter igång med när man blivit bra eller sådär. Därför att det är ju Kristi liv i oss som ska gestaltas. Men jag tycker att vi har haft för dåligt fokus på det i nätverket. Alltså om det här var apostlagärningarnas förkunnelse, om det här var Nya Testamentets sätt att bedriva, att gestalta Jesus i liv och ord, så borde vi också kunna ha en sån här balans där vi talar om vem Gud, alltså vad Gud gjort. Och det är ju detta som avslöjar vem han är och hur dan han är, vilken karaktär han har. Gud uppenbarar sig själv genom gärningar i historien. Genom hela Gamla Testamentet naturligtvis, men också framförallt inkarnerad i Jesus Kristus som människa. Vi saknar det där. Och jag tycker det är allvarligt. Vi har inte så mycket mer av de här två delarna som tydligen apostlagärningarnas skribenter hade. Sen finns det en annan sak som jag tycker också vi måste tänka på om vi vill vara fria. Och det är det, vad är Kristi kropp? För jag tror att så fort som man vill göra någonting tillsammans med andra i Jesu namn, så måste man fundera över hur hänger det här ihop med den kropp som Jesus Kristus har på jorden, för vilken han är huvudet. Och då tror jag att det måste vara så att de som Gud har accepterat måste vi acceptera. Om du med din mun bekänner Jesus Kristus vara Herre och i ditt hjärta tror att han har uppstått från de döda, då blir du frälst. Det finns bara en sorts kristna, och det är de som tror på Jesus, va? Och då är det frågan om, är vi fria nog att acceptera att alla som tror på Jesus är del i samma kropp som vi? Eller ska vi vara fria på något annat sätt? Det här med att vara fri när det gäller Kristi kropp, det har också en stor komponent i hur vi ser på tjänsterna i Efesierbrevet 4. Apostel, profet, evangelist, herdelärare. Sist vi var i Tollarp så hade vi ett samtal kring de här frågorna. Jag hade själv en annan fråga inlämnad, så jag deltog inte i den. Men det som förvånade mig då, det var det att så som samtalet fördes, så verkar det ungefär som att det var bara inom pingströrelsen som de andliga tjänsterna finns. Alltså, samtalet fördes utifrån det perspektivet. Och jag, liksom Sten-Ove, som har vår åtminstone en mycket tidig bakgrund i Maranata-rörelsen, där har jag har hört allt, alltså, kan jag tala om för er. Och där skulle inte bara alla tjänster skulle finnas i varje lokal församling också, för den delen. Men så är det ju inte. Men var finns de här tjänsterna? Finns de utanför pingströrelsen? Ja, det är klart att de gör det, va? Eller hur? Och är vi i så fall redo att ta emot och acceptera det som sådana tjänster förmedlar till oss? Paulus är ju väldigt tydlig med det där. Det handlar inte om honom, handlar inte om Kefas, handlar inte om Apollos. Allt tillhör er. Och vi blir fattiga, vi blir näringsfattiga om vi inte tar emot det som våra trossyskon har fått av Herren för att bygga upp Kristi kropp som vi är en del av. Jag kanske ska stanna där. Se om det är någon fler som vill säga något. Annars så har jag fler saker på mitt hjärta.
Ja, Johannes heter jag. Jag har varit med i Philadelphia på Rörstrand här och var frälst i Norge, och så hamnade jag i pingströrelsen då. Jag tänkte bara säga att det jag tänkte på just när det här ordet nätverk, alltså det har jag alltid haft svårt för. För jag tänker så här, alltså business-sammanhang eller att ord som, jag vet inte om ordet finns på grekiska, att det är i Bibeln. Så jag tänker liksom att, jag tänker på, vad heter det, spindelnät, va? Alltså som är i träd, va? Alltså du tänker att man pratar om rot eller man pratar om trädet, man pratar om frukt och grenar, va? Men just nätverk, då tänker jag på att det är något, alltså med spindelnät, eller att man tänker nät med fisk, som man fångar fisk i, va? Att det som håller ihop det här nätet, va? Så för mig så liksom bara det ordet, om man pratar den här diskussionen om Jesus, så är Jesus, det tänker man ju direkt på, det är helt unikt att ha någonting med, att man, ja, med Jesus, va? Att, men nätverk, alltså det är bara det, jag tänkte bara vilja säga det, att om någon annan tänker så, för det är ett ord som jag, ett annat ord som jag tyckte var svårt när jag tycker jag var en förändring i Philadelphia, när man pratade om församlingstillväxt. Va? Alltså var någon som kom och skulle föredra om församlingstillväxt. Alltså det är också sådär, finns det ordet i Bibeln? Alltså vissa sådana ord som har liksom kommit ifrån managementkulturen har liksom verkligen etiskt in. Jag har själv gått på en folkhögskola för att göra de där, ska man säga, legala, eller att de inte blir för mycket tros, vad ska man säga, en troskola då. Så blev det att man liksom hade kursböcker och sådär som skulle liksom vara liksom mer skolmiljö, va? Men alltså jag tror att kraften i Guds ord, även som han som var tidigare förkunnat, det finns någon kraft i att läsa direkt ur Guds ord, va? Att det är något unikt i det för oss troende, va? Så då tänker jag de här frågorna som vi diskuterar nu. Så just det där ordet nätverk, det var det jag ville hålla mig till. Men det kanske sprider sig liksom, att det blir ett sätt att se på sådana här olika, om man säger det här som sker här nu, va? Det är fantastiskt att helt träffa andra troende, att några har gjort det här. Och att jag till exempel valde att gå hit. Det tycker jag är helt, alltså man ser liksom, det är någon slags sorg av vad som har hänt i pingströrelsen. Och att man sett en förändring då som man inte riktigt vetat hur man ska ta i tur med. Och jag antar att ni har liksom börjat där, va? Och jag tror att många av er också har mycket djupare, längre, kanske mer far och mor och så vidare. Och sett det här. Medan jag är en sån som kom, alltså utifrån, fortfarande ingen i min släkt eller familj har liksom, jag har varit liksom udda i och med att jag kom i kontakt med pingströrelsen och blev frälst, va? Så jag har ju svårt liksom att liksom komma och vittna och få in dem i Philadelphia, va? För att de såg ju saker där som inte bara hade med Jesus att göra. Och det tycker jag är absolut det svåraste. Hur skulle jag kunna förmedla det här personliga som jag upplevt då, när det är så mycket annat som händer där? Och jag kan säga att det som jag personligen haft absolut mest, som jag tror är något av de stora, egentligen det stora hindret, varför det inte är, om man säger en äkta, den heliga ande sanktionerar helt enkelt inte gudstjänster och så. Det tror jag är fokus på att man liksom tar upp kollekter till exempel, att man gör vissa moment som inte alls står om att man ska göra i samlingar. Det står att man ska ge, va? Man står att man ska samla, alltså det finns inget fel i det, va? Men just vid de här tillfällena står ju inte att en bock ska åka omkring till exempel. Va? Alltså ni som är födda i det här, för er är det självklart, va? Men liksom när jag kom utifrån så undrar jag, vad är det som sker nu helt plötsligt? Varför kommer någon annan upp och helt plötsligt så ska jag, var ju precis, en hel ande höll ju precis på falla här. Varför är det precis någon mötesledare som kommer upp och säger, nu ska vi göra så här och så ska det hända någonting annat då? Många sådana där moment tror jag har liksom bidragit till att det har blivit någon slags, om man säger då, mer åt kyrklighet. Och att då namnet till exempel församling, jag läser ju i Bibeln, det står ju så här, hälsa församlingen som samlas i ditt hem liksom. Alltså i engelsk, jag vet att när man lyssnar på internet nu så, jag har levt lite så här ensam kristen, va? Så tittar man ju på mycket YouTube-klipp. Så i USA säger man så här, church, då vänder de som är liksom så här, listen church, va? Alltså, lyssna nu kyrka, alltså ni är människor som jag är, va? Men det är så man tänker ord församling, alltså det är ju människorna, inte en låst lokal liksom, va? Så liksom just den här känslan av att det bildas liksom massa juridiska saker för att liksom hyra en lokal eller liksom, alltså det byggs upp grejer. Så då kommer man ju bort ifrån det här heliga ande och vi har beslutat, va? Alltså liksom det sker någonting som, ja liksom det blir några glasögon, va? Och då kan jag tänka att den här diskussionen som helt, ni börjar prata här nu, därför att ni har också, det bildas någon organisation här då, och hur ska den vara och så? Jag tror ju att det är ju den här fantasi att vi har kommit hit, va? Att liksom att man samlas liksom och bjuder in den heliga ande. Och där tänker jag, ja just det, det var ju därför jag kom till, hamnade i pingst till slut, att den heliga ande är ju här. Och det är, en heliga ande älskar ju prata om Jesus. Så det bekräftar ju precis det ni sa alldeles nyss, va? Men liksom det är den tonvikten jag längtar efter. Att liksom, så jag vill bara säga att det här nätverket som nästan gjorde att inte jag kom hit, va? För jag var en gång så upplevde jag nog att jag fick ett profetiskt budskap till en, jag vill inte säga, men en predikant som har varit aktiv inom pingst. Så jag, Gud sa till mig, du ska gå fram till honom och så ska du säga att han ska akta sig för nätverk, va? Och jag sa, nej, men jag vill inte, eller så här som kanske ni andra som känner så att jag vill inte gå upp här nu och börja prata, va? Man vill ju sitta liksom och låta andra serva liksom så här, va? Jag kände, nej, nu skulle jag räcka upp handen här, va? Men det var samma den där gången. Du ska gå fram till honom och säga att han ska akta sig för nätverk, va? Ja, jag tänkte, jag gick fram då liksom och sa, ja, får jag säga någonting? Så här, det känns lite jobbigt att säga det här, men jag vill bara säga att jag upplever liksom att du ska akta dig för nätverk, va? Ja, liksom, ja, han tog emot det så här. Men så läste jag ju lite senare att han var ju med i nätverk, flera stycken. Och jag måste säga att när jag läste om ett av de där nätverken, så kändes det precis som att det är några som har skapat det här nätverket för att fånga in den här personen, va? För att i det sammanhang så tycker jag att han kom under saker och ting. Och det är så jag känner att jag upplever mig själv med fria pingst då. För jag vill inte vara med i någonting där jag känner att jag delar liksom något juridiskt eller någonting med någonting större, va? Det är min, vet du, var det inte någon som sa det här nu? Att någon, ni har valt till och med att inte vara med här. Fria eller pingstsamfundet, va? Så här har man ju en debatt här i Stockholm. Ska man vara med i Rörstrand då? Alltså eller utposter och så det blir fria, va? Men då är det en del som i alla fall är kvar i samfundet. Jag tänker så kommer jag aldrig gå med igen. För jag till och med där skadade, va? Som sitter hemma med en YouTube och tittar på. Liksom man känner man älskar Jesus. Man vill söka någonting, va? Men är jätterädd för att hamna i någon typ av grupp eller församling där man inte kan vara sig själv, va? Så liksom just den här känslan nu att man trevande liksom och så möter man härliga människor här och hälsar. Det känns härligt, va? Så jag saknar ju en riktig församling, va? Men vill inte vara med i något nytt så här, va? Men därför tycker jag att det här är ett bra forum där man kan få ventilera det här, va? Så i alla fall det jag vill uttrycka nu.
när vi startade den här frågan, så skrev jag på min lapp: har nätverket ett egenvärde? Det var det jag ville framföra.
Bäst att försöka hålla tiden själv. Jag kan väl säga bara ett par saker här. Som jag har sett, och det gäller nätverket här, det är ju bara det att vi försöker att skapa mötesplatser för sådana som har, som jag ville kalla det, likasinnade, eller som tror på samma sak. Sen är det ju så, det här, då man kommer in på den här fria församlingen och fria församlingstanken och så. Alltså, ni som känner till mig och den situation som vi har varit i och den resa som vi har gjort, och så en sak som ju man själv upplever, det är ju det att man kan ju vara i ett sammanhang där som församling och en själv inte kan göra det man upplever vad Gud leder och anden säger. Och när du kom upp med den här frågan, du Ulf, den här tredje, så det här att vara fri, som jag upplever det, så är väl det den här fria församlingstanken. Det ena är ju det här att få vara fri till att göra det Jesus vill. Fri till att göra vad den helige ande leder in framåt. Som församling, som enskild. Och att det får vara en miljö där människor får känna att man uppbackas i detta att gå och göra det anden lägger ner, och att man växer som människa. Sen är ju det att jag tror ju på den fria församlingen, och när jag läste Leve Petrus, han sa ju på sin tid att det största hindret för den lokala ekumeniken, det är ju samfunden. För när en församling går med i ett samfund, så blir man mera lojal mot samfundet än mot sina trossyskon i sin närmiljö. Och jag tror ju att de här sakerna, det är viktigt att man tänker igenom det. Sen kan man ju fundera över att är man så stark som församling, så om man upplever att man går in i ett sammanhang, i ett samfund eller så, och så känner man, för man känner en ledning att gå in där. Men om man då upplever att nej, nu ska vi lämna, är man så stark som man orkar lämna? Förstår ni min frågeställning? För det, alltså det kan bli väldiga stridigheter för att kunna lämna. Och vad det kan skapas i den församlingsmiljön också i en sådan process. Jag tror ju att det här med den fria församlingen, att det är en stor fråga. Det är egentligen en väckelsefråga också. För som ni har varit inne på, så det står ingenstans i Bibeln det här om samfund och bygga någonting över församlingarna. För det, Bibeln lyfter fram att det är ju Jesus som egentligen är församlingens huvud. Och när vi bygger någonting över, så ska någon försöka vara större än Jesus. Och då kommer vi ju till korta. För det är ju ändå Jesus, han som är det som håller ihop. Det är han som frälsar, det är han som helar, det är han som döper i helig ande. Det är han. Och jag tror att vi behöver hålla oss till det. Jag stannar där.
Hur kan ett fritt nätverk undgå att utvecklas till att bli ett samfund? Jag tycker det är en fråga som man måste ha i bakhuvudet. Därför att jag tror inte att pingströrelsen från början, i alla fall inte Levi Petrus i de citat vi har hört, avsåg att det skulle bli ett samfund. Så vad är det för mekanismer? Hur kan ett fritt nätverk undgå att utvecklas till det? Jag tänker så här, Leif, när du vill att vi ska komma ut mer i mediasamhället och sådär, att jag tror att vi har kommit ut. Alla som borde vara intresserade vet om det här nätverket. Och om det vore så att vi var tillräckligt attraktiva i den här samlingen så skulle man få sätta in extra stolar och folk skulle stå längs väggarna. Det skulle vara fullt för länge sedan om de kom som var intresserade. För jag tror sen 2013 så har nätverket varit så pass känt så att alla som skulle ha varit intresserade, de vore här alltså. Och sen kan det finnas olika skäl till varför man inte är det. Men varför inte gå den helt andra vägen? Alltså istället för att försöka ta sig upp och brottas på det här nya internetforumet då, där vi ska höras mer än alla andra eller åtminstone lika mycket då, och göra uttalanden. Jag tror att om vi så vore inte bara 8 utan 18 som skrev under någon sak och fick in i någon tidning så skulle folk inte bry sig heller. Alltså. Det är min tanke. Men vad skulle kunna attrahera då? Och hur kan nätverket ha en framtid? Här tycker jag det finns en bra sak som har stått på nätverkets hemsida. Det är poängteringen på husförsamlingar. Alltså sådant som det fungerade under Nya Testamentets tid. Att folk samlades i större lägenheter, större villor på flera platser i en stad. Man ser det väldigt tydligt i slutet på Romarbrevet. Och det kanske är framtiden för nätverket, att fokusera på det som Nils-Olof Nilsson åtminstone har nämnt om i sina böcker. Den historiska bakgrunden till alltså hur apostlärningarna gick fram så som en husförsamlingsrörelse. Alltså inte försöka komma upp och synas så mycket som möjligt utan snarare gå ner under radarn och strunta i det där. Därför att om Jesus Kristus får bli gestaltad i våra liv så kommer vi i vår närmiljö att vinna människor som kommer att vinna andra människor. Som kommer att döpa de som blir vunna i vatten genom nedsänkning efter de har kommit till tro. Och vi kommer att vara ytterligt beroende av den heliga ande för allt vad vi gör. Det är något av en vision också.
Hej, Rosita Abrahamsson heter jag. Jag går i Vällingbykyrkan här i Vällingby. Någon fråga om nätverket har ett egenvärde. Jag tycker absolut, därför att vi har en grundläggande grund. Det ville jag säga.
Som gäst här, så med friheten att säga någonting, så ska jag dela ett par tankar som jag sitter och känner här. Det ena är att jag tror på Kristi lyfter någonting väldigt viktigt. Och jag tror att alltså den här biten att friförsamlingen, om ni tittar på mina böcker så vet ni att jag tror det. Jag tror på den fria församlingen. Men jag tror inte att det är någonting som egentligen vi samlas kring. Utan jag tror att Jesus är det vi samlas kring. Jag tror att det är en alldeles korrekt. Om vi går tillbaks till både pingst och andra väckelsehistorier så är ju det att väckelsen har liksom skapat utrymmet och så har man fått leda sig det, diskutera med varandra, brytas därför att det händer någonting. Och där vill jag bara uppmuntra den här gemenskapen att se på väckelsefrågorna. Ulrik lyfter någonting här när vi satt vid matbordet. Du pratar om att i Borås till exempel så blir många perser frälsta. Och du säger, ja, men jag skulle vilja se svenskar frälsta. Ja, om vi tog den frågan, hur leder vi medelålders Anna Svensson 50 år till Jesus? Hur gör vi med invandrarna så att inte de blir invandrarkyrkor och befinner sig någonstans bara i en periferer verklighet? Hur gör vi med husförsamlingar? Hur hjälper vi till för att stadfästa dem? Jag tror att här så har ni mycket mer dynamik där friförsamlingen är en självklarhet, för det är liksom någonting vi tror på. Och där tror jag också att om man talar om debatten eller innehållet, ja, mitt bidrag är att jag ger ut böcker. Ta den här Fria kyrkan utav Holger Klintenberg. Han har sålt 140, jag har sålt 70 böcker. Det är ingen väckelsebok alltså. Och tar jag de här utav Stuart Murray så har det gått några hundra stycken. Men jag har gett dem som ett alternativ. Jag är väldigt glad för Sigvard har någon hemsida här, va, med gammal baptist. Det är det inte riktigt. Ja, och ibland dyker upp i debattartiklar i dagen. Och jag blir alltid glad. Och lite grann som är sagt, det finns, människor vet om. Och jag tror då att man får se lite grann kontexten utav vår tid. Att friförsamlingen som tanke, just nu spökar det så mycket andra frågor för väldigt många. Så man kanske inte ska behöva liksom jaga intresset just nu, utan liksom komma då till andra frågor. Det vill jag skicka med och fundera på. Vad är väckelsefrågorna för er? Hur vinner ni fler människor? Hur startar ni fler husförsamlingar? Hur når ni bättre ut i samhället runt omkring? Och vad är de viktigaste frågorna där med friförsamlingen som självklarhet? Och sen så kommer säkert det dyka upp frågor med det med tiden igen då. Den andra biten är att jag reagerar då. Allting har ju balanser. Och jag håller med om frihet. Men nu har ni pratat mycket om frihet alltså. Fritt, 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 fritt. Hör ni, frifräsare. Vi är inte fria från varandra. Jag i mitt hus har en fru och jag har 6 barn. Och hur mycket jag än liksom tror på andens ledning och annat, så måste jag ha med min familj. Jag måste ta hänsyn till vissa saker. Och det vill jag skicka med. Ni är inte fria i den meningen att ni är oberoende. Ni behöver varandra. Ni som är i det här nätverket, ni måste se att så fria är vi inte, utan vi behöver varandra. Vi behöver älska varandra, vi behöver uppmuntra varandra, styrka varandra. Och därför är nätverket, ja, det är fritt, och jag vet vad ni menar med vissa delar. Men låt oss inte betona det på sånt sätt så det blir någon individualistisk liten, förstår ni? Det kan bli sekteristiskt, och det är farligt. Ni är beroende av varandra, uppmuntra varandra. Och sen tror jag att undervisningen av friförsamlingen, den måste få en förnyelse förr eller senare. För jag tror den är viktig. Så tappa inte tron på det. Men om det är så att intresset inte är så stort just nu, gå med väckelsefrågorna. Gud välsigne er.
Jag kommer alltså från kristen gemenskap som vi startade i Danderyd. Vi kallar den för kristen gemenskap. Efter ett tag så ändrade vi den därför att vi tänkte att kristen gemenskap, är det någonting som drar människorna utifrån världen? Knappast, därför att de tänker att det är en grupp kristna bara som samlas för sig själv. Så därför la vi till ordet, namnet Nytt liv, kristen gemenskap. Så de ska förstå att det är frågan om en förändring när de kommer till våra möten. Så ska de kunna uppleva en förändring där Gud är med och förändrar. Så att fri, det kan jag säga, vi är inte fria i Danderyd. Vi har i stadgarna att vi är, alltså Nytt liv kristen gemenskap, är en biblisk församling i Danderyd. Svenska kyrkan, där jag varit med aktiv i tidigare år, de är fria. För de gör precis hur som helst. Följer inte Bibeln. Allt möjligt. Utan det viktiga är att vi är en biblisk församling. Och därför är frågan, kan man byta ut ordet fri till biblisk? Fundera på det. Tack.
Men då tar vi Josef här och så avrundar vi frågan på det sättet.
Är det inte ungefär så här att varje rörelse har en tid i början fylld av verklig vision, glädje, insatsvilja, att man offrar sig? Där man i spetsen har människor som har visionen. Men så kommer det en tid då saker och ting ska organiseras. Och då gäller det att organisatörerna får ordning på de visionära. Och visionen dör undan. Och där vision saknas, där går folket vilse. Visst är det någonting i det? Jag finner det i vår historia, pingsthistorien. Är det på det sättet? Att man har haft perioder med väldig väckelse och framgång. Men så har det varit perioder med väldigt toppar. Men så har det kommit underifrån organisatörer som vill ha ordning och reda. Jag har just läst historien om Maranatarörelsen nu. Som ju jag känner mycket väl. Grundaren Åge Samuelsen är min andlige fader. Så jag känner ju till det och läste den historien i en norsk bok nu. Vi har det samma som kommer igen i olika faser i pingstens historia. Det var något intressant som jag upptäckte då vi satte igång med bibelskola för ett års bibelskola i Gävle. Då blev det en väldig diskussion. Det är knappt så att någon av er kommer ihåg det. Men då är det en diskussion om hur är det möjligt att en fri församling tar sig sådana friheter. Och Levi Petrus ringde mig och så sa han, jaha, du har stora tankar du, unge man. Hur blir det här egentligen? Då hade vi en häftig diskussion, ett mycket fint samtal. Och jag sa, det är konstigt att du kommer nu med synpunkter, för jag har skrivit till dig när du var i Amerika. Jag känner Barats historia, jag känner Barats syn. Levi Petrus, sa jag, hade du varit ledare för en församling med visioner så hade du satt igång det här för länge sedan. Du får skriva, för han hotade med det då. Kanske vi ska kalla det hot, jag vet inte. Han nämnde det i varje fall, att han skulle skriva en ledare emot mig. Så sa jag, det får du gärna göra. Skriv en ledare, men tala inte om församlingen och angrip inte församlingen, för det är en fri församling. Några dagar senare ringde Levi Petrus igen. God morgon. Det är pastor Petrus. Jag berättar för dig nu, Josef Östby. Jag har den största respekt för de initiativ du tar i församlingen i Gävle. Jag stöttar dig 100% och du har brödernas intresse och deras stöd. Det är inte intressant. Det är historia nu. Men den omsorg han visade genom att fråga, då skulle jag säga att skillnaden genom att få ett samfund, det är att det går order ifrån huvudkvarteret där enskilda och andra placeras åt sidan. Det ska styras efter en viss mall. Där är det viktigt att vi bevarar en frihet. Och jag måste ju säga, i min ålder så frågar jag inte så väldigt mycket efter om alla församlingar stöttar det jag gör. Min kallelse har jag från botten egentligen inte att tillfredsställa stora ledare och stora organisationer. Min kallelse är att vinna människor en för en. Varför jag finner att mitt höghus med 13 våningar, det är ett missionsfält. Där jag blev jätteglad häromdagen då en man klappade mig på axeln och sa, Josef, det är fantastiskt med den skivan du släppte igenom dörröppningen häromdagen. Och vilket budskap som jag mötte. Och jag vet vilket budskap det var. Frälsningens budskap. Så jag tror på den friheten. Men jag respekterar väldigt mycket församlingen naturligtvis och uppskattar gemenskapen. Och jag upplever gemenskap i en församling som väldigt många inte uppskattar så mycket. Men som vår Herre har räknat in i sin bok i himlen. Och därmed så är jag nöjd. Jag tror jag säger amen, Ulrik, så du får kaffet snart.
Ja, tack alla som har kommit med tankar och synpunkter. Det som jag tar med mig, och jag tror jag också ska säga det är att jag tror att det som framförallt kommer att avgöra framtiden, det är om vi som på ett eller annat sätt menar oss ha en kallelse från Herren Jesus Kristus att tjäna med ordets förkunnelse, lever osjälviskt. Osjälviskt. Jag tror det är den springande punkten. Osjälviskt tjänande. Amen.
Jag tror det är viktigt bibelord i vår tid som Judas brev har. Kämpa för den tro som en gång för alla meddelas till heliga. Jag tror att nätverkets uppgift också är att vi ska kämpa för tron. Och jag tror att vi kommer inte runt det här utan media. Vi måste på något sätt finnas med i media. Den frågan tror jag måste leva. Det är vårt uppdrag att kämpa för den tro som en gång för alla meddelats det heliga.
Det är klart att det finns någonting som kännetecknar en fri församling mer än någonting annat. Det måste det finnas. När Paulus skriver till församlingen i Korint, så skriver han till dem som helgats genom Kristus Jesus, som kallats att vara heliga tillsammans med alla dem på varje plats som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Och så säger han också, med tanke på vad som fanns i församlingen, det saknas inte något i era nådegåvor, säger han, därför att vittnesbördet om Kristus hade vunnit som fasthet hos församlingen i Korint. Så jag tror att det är detta. Och som du sa, Gunno, och det är ju så här att en fri församling är ju en biblisk församling. Och en biblisk församling, det är ju en församling som förkunnar Jesus Kristus och som håller fast och som har sagt ja till att kallas och att avskilja som heliga för att tjäna Gud. Ja. Amen.
Ja, de har varit väldigt föredömliga i att hålla tider här. Inledarna framför allt här, kan jag säga. Ni var nere på under 3 minuter inklusive gångtid upp här. Men det här är frågor som är jätteviktiga som vi har samtalat om. Och de får leva vidare, vi får jobba vidare, samtala med oss själva, med varandra och gärna involvera ännu mera människor i de här frågorna.